Vem under 30 har idag hört talas om atomvintern, kylan och mörkret som kunde drabba jorden som en följd av ett kärnvapenkrig? Eller levt med ångest för en härdsmälta i något av våra kärnkraftverk? Det var många rädslor som kopplades till kärnkraften på 1970- och 80-talet. Kärnkraftsdebatten dominerade den energipolitiska dagordningen och frågan var så låst att svenska folket uppmanade säga sitt i en folkomröstning 1980. Då det bestämdes att det här var en riskabel energiform som skulle avvecklas med förnuft. Idag talas det istället om en nukleär renässans, om god lönsamhet och fossilfri energi. Och Sverige är tillsammans med Finland två av de länder som satsar mest på kärnkraft. Atomvintern är glömd, nu ska kärnkraften istället rädda jorden från global överhettning. Men vad blev det av larmen efter Harrisburg och Tjernobyl? Är katastrofminnet kort eller har kärnkraften blivit säkrare?
Varje gång man skär en lök till middagsmaten så funderar man hur mycket den innehåller och var den växer. Vår potatis har vi fått provsvar på, den innehåller 45 becquerel.
Det säger Mia Marguli Brodin. På hennes middagsbord finns inga grönsaker från trakten. Mjölken i tillbringaren är utspädd med vatten och älgköttet ligger i en grop i skogen. Hennes man Sven-Olof och sönerna Daniel och Simon visar mig den makabra graven med 5 styckade och flodda älgar.
Hoppa inte där på älgarna. Man går ner här. Nej, man får inte gå ner i den där gropen.
Dina pojkar, de är ännu små, men tror du det kommer bli några älgjägare utav dem? Om det kommer vara på det här sättet.
Ja, det här är ju någonting som ingen vet någonting om. Varken jag eller någon annan, hur framtiden kommer att te sig här uppe.
Staffan Andersson var det som hade träffat familjen Brodin i Edsele i Ångermanland 1986. Något halvår efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Men den första kärnkraftsolyckan vi känner till var den i kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg, Pennsylvania i USA. Det var den 28 mars 1979 när delar av reaktorshärden smälte. Dagarna efter flydde människor i panik och Knut Stålberg rapporterade.
Under tiden så har den stora massevakueringen från områdena kring anläggningen till en stor del redan genomförts. Samtidigt konstaterade man att inte mindre än 200 000 personer redan lämnat området utan att invänta några order. Det är en spöklig stämning. På sina ställen kunde polisen konstatera att folk lämnat sina hus med tvätten fortfarande hängande på sträcken utanför.
Lyckligtvis kom bara små mängder radioaktivitet ut i omgivningen och inga människor kom till skada.
Och vem kan betala den gnagande oron man har levat under? Det är en mängd problem som man just nu bara har börjat skymta. Knut Stålberg, New York.
I kärnkraftens barndom på 50-talet så fanns en enorm tilltro till den nya tekniken. Kärnkraften skulle driva bilar, ge fjärrvärme till städerna och göra Östersjön isfritt. Men på 70-talet växte motståndet och olyckan i Harrisburg förändrade för alltid synen på kärnkraften. Här hemma så skulle olyckan komma att driva fram kravet på folkomröstning. Och demonstrationerna, de var igång bara några dagar efter olyckan.
Ola, vakna! Ola, vakna! Ola!
Statsminister Ola Ullsten väcktes av ett 100-tal demonstrerande kvinnor i trädgården.
Och vad vi egentligen vill, det är att du ska stoppa, att man ska stoppa kärnkraften med, som du hör att vi ropar till dig nu.
Ja. Ni, är det några av er som har lust att komma med in så kan vi prata om saken en stund. Alla ryms ju dessvärre inte.
I början av 80-talet kom olycksriskerna trots allt i bakgrunden. Den stora frågan nu var hur utbränt kärnavfall skulle hanteras. SKB, Svensk Kärnbränslehantering, sökte platser för slutförvaring. Och på Kynnefjäll i Bohuslän turades lokalbefolkningen om att vakta sitt berg. Helena Fernandes träffade de mycket unga bröderna Gunnar och Rune Landin i vaktstugan 1982.
Vi vill inte att de ska borra på fjället. Därför att då ska de springa ner i kärnavfall i vårt berg.
Om det nu kom upp bilder där och ni märkte att de kom upp för att göra de här provborrningarna. Vad skulle de som vaktar göra då?
Stoppa dem. Så ringer vi på larmlistan. Och på någon halvtimme så kan det vara flera tusentals där uppe på fjället.
Dag och natt i 20 år vaktades Kynnefjäll. Och stugan står kvar som ett minne. Men tilltron till kärnkraften växte sig större igen. Inte minst Moderaterna var positiva till tekniken. Moderatledaren Ulf Adelsson erbjöd sig till och med att bada i Forsmarks kylvatten. Varför? Undrade Ekots reporter Britta-Lena Ekström.
Därför att det är ofarligt.
Hur vet du att det är ofarligt?
Av det enkla skälet att det görs mätningar av radioaktiviteten.
Men din lust att hoppa i det här vattnet på kärnkraftverket på Forsmark idag, ska man tolka det som ett uttryck för att Ulf Adelsson tycker inte det är farligare, att kärnkraften är farligare än man kan bada i vattnet som svävar ovanför reaktorn?
Det kan man tolka det som, ja.
Men bara några veckor efter Ulf Adelssons utspel inträffade vår tids värsta kärnkraftsolycka.
Uppgifterna om exakt vad som har hänt i staden Tjernobyl i norra Ukraina är fortfarande ytterst knapphändiga och motstridiga. Mycket välinformerade källor berättade emellertid för mig alldeles nyss att alla människor i en radie på 30 kilometer från olycksplatsen har evakuerats.
Den 26 april 1986 exploderade reaktor 4 i Tjernobyl. Taket kastades av och ett radioaktivt moln bildades.
Den sovjetiska allmänheten vet alltså fortfarande inget mera om det inträffade än vad som igår kväll sades på de sovjetiska tv-nyheterna. Elisabeth Hedborg, Moskva.
En 3-milszon runt själva reaktorn är alltjämt avstängd, men det arbetar fortfarande människor i området. Att summera följderna av olyckan är svårt. Hur många cancerfall i Ukraina och Vitryssland beror till exempel på Tjernobyl? Minst 5 000 personer som då var barn har fått sköldkörtelcancer. Och det vi säkert vet är att ett 50-tal räddningsarbetare dog av de höga stråldoserna. Och att katastrofen också har kostat Ukraina, Vitryssland och Ryssland enorma belopp. En uppskattning säger 1 000 miljarder kronor. Radioaktiva moln drev in också över Sverige och än idag, 22 år senare, kan det finnas cesium-137 i svamp, i en del insjöfisk och i kött från till exempel ren. Men hälsoriskerna bedöms som små.
Jenny Berntsson Djurvall hade sammanställt milstolpar ur kärnkraftens historia. Mia Brodin, det var dig och din familj vi hörde i reportaget från 1986. Hur gick det för dina barn? Blev de älgjägare?
Ja, två jagar faktiskt älg. Under många år åt vi inte älgköttet. Upp till 15 år så tog vi inget älgkött. Jag tror att det var ett högre becquereltal än som rekommenderades för vanligt nötkött och så.
Hur är det nu då? Kan ni äta köttet?
Vi kan äta köttet med viss urskiljning. Det är fortfarande så att regniga somrar, då blir halterna högre i köttet och då får vi vara lite sparsamma.
Är du fortfarande lika rädd för kärnkraften?
Det är en kraft som jag menar att vi kontrollerar den inte. Det är fortfarande så att när det går snett så blir effekterna så förödande att man kan inte säga att vi kan hantera den kraften. Och det är också så att vi inte har löst frågan om avfallet. Och det innebär för mig att det är helt omöjligt att säga ja till kärnkraft.
Nu är det ju så att opinionen har svängt. Många börjar tycka att det här är okej igen. Vad känner du?
Jag tycker det är ganska förtvivlat. Det är sorgligt att minnet är så kort hos oss. Och det är sorgligt att snödvinning liksom ska vara så, att det vinner så mycket. Därför att det handlar ju enbart om att ersätta oljan i någon form av känsla av att då använder vi kärnkraft.
Tack Mia Brodin, som alltså fortfarande kan jaga älgen i trakterna kring Edsele. Det brukar ju sägas att kärnkraftsfrågan har betytt en ständig låsning i svensk energipolitik. Och många har trott att det är en bransch utan framtid. Men så upplever inte industrin det. Tvärtom, det är gyllene tider för kärnkraften, framförallt här i Norden. Sverige bygger ut, Finland bygger nytt. På deras västkust, bara 20 mil ungefär från Sverige, så byggs nu världens största kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3. Två reaktorer är igång sedan länge och den tredje är än så länge en byggarbetsplats med 2700 personer. Gustav Klarin har besökt den.
Finlands största arbetsplats?
Det är det faktiskt, ja. För tillfället. Största enskilda.
Hur känns det att vara med i det här jättelika projektet för din del?
Det är mycket intressant. Det är fint att få vara med om ett sådant här stort projekt.
Käte Sarparanta är ingenjör på kraftbolaget TVO och informationschef på Olkiluoto 3. Hon ansvarar för att ta emot både journalister och turister.
Intresset är stort. Det är klart, dels för att det är ett kärnkraftverk som man bygger, som man inte på länge har byggt. Och det är stort både från inom Finland och också utomlands ifrån har vi mycket besökare.
Vilka länder då?
Alla länder i världen.
Hello.
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 Hello. I come from the Swedish radio.
Polish.
Även arbetsstyrkan är internationell. En tredjedel är finländare. Annars är det polska byggjobbare som dominerar tillsammans med tyskar och fransmän.
Svårt med engelska. Nej.
Polen total.
Okay. Ja, det rör sig brandgula män nere i gropen. Vad gör de här?
No, de håller på att göra armering och gjutarbeten för reaktorbyggnaden.
Bonjour. Français?
En av alla männen med brandgul jacka är Aurélien Gomard. Han jobbar som ingenjör för det franska företaget Areva som levererar själva reaktorn.
Ça fait quelque chose de travailler sur ce projet dont on parle souvent dans les médias. Ici, surtout, et en France.
Man säger att han är stolt över att vara med och bygga världens största reaktor.
C'est vrai que c'est une espèce de petite fierté quand même.
Ja, det ligger en doft av diesel här över nejden. Och dimman sänker sig som ett lock över de två tegelfärgade korrigerade plåt som Olkiluoto 1 och 2, karaktäristiska kärnkraftsverkslådorna med skorsten. Och så här då den här imponerande byggarbetsplatsen här med 17-18 väldiga kranar som vispar omkring ovanför oss i dimman här. Med armeringsjärn, byggnadsställningar och annat. Starka strålkastare också tända här på flera av kranarna. Om man ska jämföra då säkerhetsmässigt, hur ska man liksom kvantifiera den skillnaden? Hur säker Olkiluoto 3 är jämfört med 1 och 2?
1 och 2 är också mycket säkra. Man har i efterhand utöka säkerheten.
Just det, men det finns i alla fall en säkerhet. Det finns en kvalitetsskillnad i säkerheten i alla fall. Det måste du göra det mellan dem naturligtvis. Så är det väl då.
Bägge två är lika säkra. Alla de här befintliga kraftverken här är mycket säkra också.
Att inte lika säkra kan de inte vara.
Nu är de säkra.
Jag känner att det här är en fråga du inte vill utveckla med mig, eller hur? Ja, men det måste vara en skillnad i alla fall.
Jag känner inte till.
Nej, att säga att de gamla reaktorerna skulle vara mer osäkra än Olkiluoto 3, det vill Käte Sarparanta inte uttrycka i klarspråk. Men TVO gör annars reklam för att den nya reaktorn är utrustad med ett dubbelt skal som är så kraftigt att det skulle kunna stå emot ett störtande, fulltankat passagerarflygplan av största typ. Dessutom så ska konstruktionen klara av en härdsmälta. Det säger Martin Lantman som är projektchef för Olkiluoto 3.
De stora skillnaderna de hänger ihop med säkerhetssidan. Det här är nu första gången en anläggning från första början är designad och byggd på det sättet att även den värsta olycka som kan ske på ett kärnkraftverk, det vill säga en härdsmälta. Man talade på 80-talet om Kina-syndromet, att reaktorhärden smälter och skulle förorsaka en stor olycka. Så det är nu från första början beaktat i designen. Så även om det värsta skulle ske, vilket inte kommer att ske, men om det skulle ske så tas den om hand, den här nedsmultna härden inne i reaktorbyggnaden, och kyls ner på ett kontrollerat sätt så att det inte sker skador för omgivningen. Så det är förstås en stor sak.
Bygget av Olkiluoto 3 har drabbats av skandalartade förseningar. Åtminstone 2 år är bygget försenat. Och orsaken är enligt Lantman att de fransk-tyska leverantörerna inte har svarat upp mot de hårda säkerhetskraven som myndigheterna ställer. Och bakläxorna kostar mångmiljardbelopp i utebliven elproduktion. Vem som ska betala notan, det är inte alla överens om. Men Martin Lantman anser att kontraktet är tydligt att leverantörerna måste betala om inte tidtabellen hålls. I Finland är bygget av världens största reaktor en stor sak som man talar mycket om. Svenskarna däremot talar inte lika högt om den kraftfulla svenska utbyggnaden av kärnkraften som pågår. Det tycker Martin Lantman är märkligt.
Sverige har beslutat att bygga ut kärnkraft mera än Finland. Och det är ju en sak som inte diskuteras speciellt mycket i Sverige, och det är vi ju lite förvånade över.
Ja, vad kan det komma sig?
Det tror jag nog, ni måste få fråga er själva. För oss i Finland är det ju, skulle det inte komma i fråga att man kan köta en så här viktig och stor sak på det sättet. Här pratar vi nog på ett annat sätt om sakerna.
Du menar att svenskarna inte vill prata kärnkraft som man gör mer öppet i Finland?
Nu sätter du ord i min mun som det jag aldrig skulle säga. Men jag tycker att det är en sak som borde kanske tänkas på i Sverige.
På andra sidan Östersjön så finns Forsmarks gamla kärnkraftsverk som ägs av svenska statliga Vattenfall. 3 reaktorer som togs i drift i början på 80-talet. Ingenjören Carl Fredrik Ingmarsson är ansvarig för miljö och säkerhet vid Forsmark. Och jag undrar om han och hans kollegor är avundsjuka på det finländska bygget.
Avundsjuka är vi inte, utan vi gratulerar ju dem att de tar de här teknikstegen framledes. Men vi har följt upp med tekniskt mycket utmanande uppgifter även här. Mm. Vi har ju framför oss en livstidsförlängningsprocess som vi ska jobba med. Vi ska göra avsevärda säkerhetsuppgraderingar, och vi ska ovanpå det sen göra effekthöjningar. Mm. Så vi har tekniska utmaningar som står väl i klass med vad Finland faktiskt har. Mm. Men det är visst är det spännande med ny produktion. Så att någon gång längre fram i tiden skulle inte jag ha tagit emot att vara inblandad i sånt.
När jag pratar med Martin Lantman så säger han så här att jo, vi bygger ju ett nytt kärnkraftverk här. Men effekten som byggs ut i Sverige är väldigt stor. Ni bygger ut minst lika mycket som vi bygger ut i Sverige. Men vi pratar om det mer än vad ni gör i Sverige. Vad säger du om det?
Vi har ju i våra planer i Sverige en effektuppgradering för Oskarshamn och Vattenfalls anläggningar Ringhals och Forsmark som ligger i 1150 megawattsklassen. Mm. Och Finland 5 då har en produktionskapacitet på 1600 megawatt. Adderar man de här till varann så blir det ju en väldigt stor utbyggnad i det nordiska området. Mm. Faktiskt närmare 25%, vilket är mycket jämfört med någon annan region i världen. Men visst är det som Lantman säger att vi pratar med mindre om våra effekthöjningar i Sverige än vad de stolt pratar om sitt nya reaktorkoncept.
Mm. Vad kommer det sig att finnarna pratar högre och mer om sin effektutbyggnad än vad som görs i Sverige?
Ja, det är väl så här. Med all rätt, de är stolta. De gör någonting som den här så kallade nukleära renässansen och byggnad i generation 3. De är först. Och det är klart att det skapar en viss stolthet. Så att det går de säkert att framkalla entusiasm hos dem. Men det här att höja effekt i svenska kärnkraftverk, det har vi gjort tidigare, så det är inget så särskilt dramatiskt för oss. Det kan vara ett skäl, men det kan finnas andra skäl också.
Mm. Som?
Ja, vad vet jag.
Man gör då en kraftig effekthöjning på de svenska kärnkraftverken. Ja. Vore det inte ändå bättre om man hade möjlighet att bygga ett nya kärnkraftverk för att ändå bygga lite bättre, få in en ytterligare högre säkerhet?
Det är ju så att vi har ju de förutsättningar vi har i Sverige, både politiskt och tekniskt. Och självklart är det ju så att en effekthöjning i befintlig anläggning är en jättebra affär. Det är inte självklart om vi skulle börja nu med de långa tillståndsgivningsprocesser som då skulle komma, plus de behov av lagstiftningsförändring som finns i Sverige, skulle kunna realisera den här kraften som erfordras med de korta tidsspannen. Jag kan bara konstatera att effekthöjning i befintlig anläggning, det är en god affär. Det kan göras med bibehållen säkerhetsmarginal. Och det är ett bra sätt att möta den efterfrågeökning som vi förväntar kommer på marknaden.
Mm. Kärnkraften är en lukrativ verksamhet för Vattenfall idag?
Idag är lönsamheten mycket god. Vi tjänar bra med pengar och Vattenfall som ägare är mycket nöjda med avkastningen i befintliga anläggningar.
Reporter var Gustav Klarin. Och då säger jag välkommen till Birgitta Olsson, riksdagsledamot för Folkpartiet, och Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace. Birgitta, du var 5 år ungefär 1980 när kärnkraftsomröstningen ägde rum. Har du några minnen av liksom rädslor kopplade till olyckor eller det här risken med kärnvapenkrig, atomvinter och så?
Men kanske inte direkt riktat mot kärnkraften i sig, men jag kommer ihåg förstås Tjernobyl. Då var jag 10-11 år gammal och det är klart att det präglade oerhört mycket. Och man förstod ju, jag har släktingar i Norrland, hur många levde under en rädsla. Men sen kan man se också hur diskussionen har förändrats ganska gigantiskt under dessa år sedan då folkomröstningen 1980. Nu har det förlöpt 28 år. Vi har en helt annan diskussion. Vi ser hur många av våra grannländer som Finland, Frankrike och England väljer att bygga ut. Vi har en diskussion om ska vi vara beroende av diktaturstater i arabvärlden som har smutsig olja? Ska vi importera kolkraft från Danmark? Vi har klimatdebatten som är den hetaste politiska frågan just nu.
Mm. Lennart Daléus, du förkroppsligar ju kärnkraftsmotståndet kan man ju nästan säga. Du var general för den hårdaste motståndslinjen här, linje 3 under omröstningen. Men vad har du din opinion idag? Vad har hänt?
Jag tror att den finns kvar, men den är inte lika uttalad lika tydlig som den kunde vara inför en folkomröstning. För det var ju ett tillfälle då opinion verkligen kunde demonstreras. Men det som har hänt, om jag får spinna på en sån fråga också, vad är det som har hänt sedan 1980, så är det klart att jag har en lite annan bild än Birgitta. Det som har hänt är att länder som Tyskland till exempel har talat om och beslutat sig för att avveckla. Det har blivit en avstannning i kärnkraftsentusiasmen. Sen förvisso har man ju i några länder, Finland håller på med det som ser ut att vara ett väldigt misslyckat projekt med den nya reaktorn som blir oerhört mycket dyrare än man tänkt, mycket försenad och redan i det här stadiet har mer än 1000 säkerhetsanmärkningar på sig från de kontrollerande myndigheterna. Så att kärnkraften med mina mått mätt fortsätter ju att vara samma urusla energikälla som den var 1980. Så att inte mycket har förändrats tycker jag.
Men alltså vi har haft kärnkraft i ungefär 40 år och det är 430 kärnkraftsverk runt om i världen. Mm. Det har ju inte hänt så där väldigt många olyckor. Är det så att det här larmet var överdrivet?
Nej, det ska vi vara glada för. Vi ska vara glada för att det inte har skett några olyckor. Men kärnkraften har ju just den karaktären att vi får inte facit på avfallshanteringen förrän efter lång tid. Och vi ska hoppas att vi inte får någon facit i säkerhetsfrågan. Däremot så ökar ju, det kan vi ju se, särskilt om Folkpartiet får igenom sin linje med en våldsam utbyggnad av kärnkraften, får man förutsätta i alla länder, ja då kommer ju kärnvapenproblemet i en helt annan dag än vad det är idag.
Men Birgitta Olsson, är det så du resonerar ändå att larmet var överdrivet och att kärnkraften är säkrare idag?
Ja, i viss mån. Och vi får också bedöma att det är väl ingen som förespråkar kärnkraftverk av typen Tjernobyl eller Ignalina, tvärtom så fasas ju sådana ut och stängs ner. Alltså vi har ju en debatt och där vi också använder biståndspengar till att hitta fram säkra lösningar. Och sen har vi ju en debatt idag. Vi vet vad är skadligt för miljön. Jo, kolkraft är skadligt för miljön. Olja är skadligt för miljön med flera. Vi vet att vind, vatten och kärnkraft är de mest miljövänliga energikällorna vi har. Och då ska vi satsa på dem. Sen samtidigt också måste vi vara realistiska. Vi i Folkpartiet, vi är inte mot vindkraft eller vattenkraft. Men vi vill inte bygga ut några fler orörda älvar. Och vi inser att vindkraften idag den är ungefär 0,7% av Sveriges totala. Den räcker inte.
Men det ni gör tycker jag, Birgitta, det är att när ni marknadsför det här vi ska bygga ut kärnkraften, så det kan inte bara vara så att ni tycker den ska byggas ut i Sverige, utan ni talar om att den ska liksom ersätta fossilbränslena. Men det är ju så att kärnkraften idag med de här 400 reaktorerna spelar en väldigt, än så länge, liten roll i energiförsörjningen. Ungefär kanske 15% av elförsörjningen, en väldigt liten del av den totala. Och om man ska bygga ut kärnkraften på det sätt som ni vill, då innebär det alltså inte hundratals utan tusentals nya reaktorer inom de närmsta 20-30 åren på ställen i världen där vi skulle vara förskräckta om vi hade den plutonium- och uranhantering som i sådana fall blir följden. Det är det som är svagheten med ert resonemang. Alltså, det här kan inte, får inte bli någonting som har att göra med klimatfrågan. Det är helt skild från den.
Naturligtvis så finns det ju flera problem med kärnkraft. Det ska man inte förneka på något sätt. Men då är viktigt, får man väga det mot det gigantiska klimatåt vi har idag. Var en växthuseffekt som sprider ut så det är det viktigaste klimatmålet att bekämpa den.
Men det är alldeles klart alltså att förespeglar man att kärnkraften globalt ska ha någonting att göra med klimatförändringarna, då måste det vara kärnkraft i stor skala. Och då innebär det tusentals reaktorer runt om i världen. Det är den bild som ni måste på något sätt ta till er och hålla med om att ert resonemang innebär. Och då menar jag att kärnkraften är inte ersättningen löser inte klimatfrågan. Det är inte en hållbar energikälla. Det synsättet, menar jag, måste på rimligen flyttas över också på politisk nivå. Vi måste ha det hållbara energisystemet. Kärnkraften hör inte hemma där.
Mm. Ja. I Sverige är det ändå så att det är ungefär dryga hälften av energiproduktionen som kommer från kärnkraft.
Och vi kan elproduktionen.
Ja. Vi kan ju börja med Europa i alla fall. Chansen är om Sverige bygger ut kärnkraftverken. Vi har ju talat i Folkpartiet om 4 nya stycken kärnkraftverk. Så är det ju inte så att det bara kommer täcka vår egen produktion. Vi kan ju också sälja till andra länder. Vilket leder till att andra länder kan exempelvis fasa ut kolkraften. Att man får se ur ett större perspektiv.
Det gör vi redan, Birgitta. Alltså, första halvåret förra året så hade Sverige en rejäl nettoexport av el. Alltså redan idag så håller vi på via Vattenfall och kränger el till andra länder. El som produceras på många olika sätt i Sverige. Så liksom,
mycket av den elen kommer från kärnkraften som du vill lägga ner.
Absolut.
Men Lennart Daléus, alltså, det är inte hotet om en global uppvärmning större än eventuella hotet från kärnkraftsolyckor?
Hotet om en global uppvärmning är oerhört. Kanske vår tids största miljöfråga. Men det gör inte kärnkraften till lösningen. Det är själva poängen då.
Ja, vi frågade när vi hörde det här reportaget från Finland och man talar om reaktorn som de menar är så mycket säkrare nu. Den ska klara även en krasch av ett fulltankat stort passagerarflygplan. Då skrattade du.
Ja, alltså, det är ju trams. Vi var inne och besökte det här kraftverket för mindre än ett år sedan från Greenpeace sida. Vi vandrade in på anläggningen utan att någon stoppade oss. Vi vandrade omkring i timmar och klättrade till och med upp i en mast eller snarare en lyftkran där och satt där i flera dagar. Det tycker jag visar hur mycket man ser på säkerheten idag vid bygga av ett kärnkraftverk i Finland. Men dessutom har man alltså fått närmare 2000 anmärkningar av säkerhetsskäl redan innan den är i drift. Alltså, nej, det där är en försöksanläggning.
Mm, vad säger du, Birgitta Olsson? Är du helt trygg med att vi vet tillräckligt om till exempel säkerheten i våra svenska kärnkraftverk?
Det är klart att man får alltid väga in säkerhetsrisker, men då får man diskutera miljöpolitiken ur ett stort globalt perspektiv. Och ska vi minska växthuseffekten, då kan vi inte lägga ner kärnkraften. Och det är viktigt att förstå också att det är inte så att vi tycker att all energiproduktion ska komma från kärnkraften, men vi har vare sig råd miljömässigt, ekonomiskt eller internationellt att fasa ut den idag. Och då måste man våga satsa. Och det är en helt annan situation vi har idag i världen än vad vi hade tidigare.
Vi har inte råd att satsa på kärnkraften. Det rycker undan mattan för de alternativ som är långsiktigt hållbara. Det är verkligheten.
Det här är ju fortfarande en helt politisk fråga. Det märker vi ju. Och jag undrar, nästa val som ju är det här symboliska året 2010. Kommer det egentligen att bli ett val för eller mot kärnkraften?
Om den nuvarande regeringen får hållas på det sättet att kärnkraftens vänner i regeringen flyttar fram positionerna snart sagt varje dag, medan kritikerna, om de finns i regeringen, de ligger bara lågt när det gäller kärnkraftsdiskussion. Det är klart, då finns en risk att vi står fram i nästa val i att opinionen har påverkats av den rådande politiska debatten, så att den har, och det är risken, blivit mer kärnkraftsvänlig. Det får inte hända helt enkelt.
Jag tror definitivt också att vi kommer gå i den riktningen. Vi ser ju i opinionsmätningar att allt fler svenska folket tycker att kärnkraften är ett starkt alternativ som man vill satsa på.
Tack Birgitta Olsson, riksdagsledamot för Folkpartiet, och Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace. Nästa vecka ska vi besöka Indien och Bhopal där historiens största industriolycka ägde rum 1984. Och en annan nyhet är att det från och med nu också går att ladda ner miljölarm som poddradio. Tekniker idag var Kim Nelson, producent Per Helén och jag heter Marie-Louise Kristola.